Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan utgivit honom till döden på korset för vår skull. Sänd din ande i våra hjärtan så att vi förlitar oss på din nåd och får evigt liv. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord om Herrens lidande tjänare. Så säger Herrens profet Jesaja. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lika en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skull lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Så lyder Herrens ord. Hör också Herrens ord om Herrens överste präst. Så står skrivet i Hebreerbrevet. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus Guds son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överste präst. En sådan präst som Melkisedek. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vår Herre Jesu Kristi lidande evangelist, enligt evangelisten Markus. Det 15:e kapitlet. Simon från Kyrene, Alexanders och Rufus far, kom just in från landet. Honom tvingade de att bära Jesu kors. Och de förde Jesus till Golgata. Det betyder huvudskalleplatsen. De försökte ge honom vin tillsatt med myrra, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget stod vad han var anklagad för, judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida, den andra på hans vänstra. De som gick förbi honom hånade honom och skakade på huvudet och sa: se på den, han som skulle bryta ner templet och bygga upp det igen på 3 dagar. Hjälp dig själv och stig ner från korset. På samma sätt gjorde överste prästerna och de skriftlärda narr av honom och sade: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Messias, Israels konung, han borde nu stiga ner från korset så att vi får se det och tro. också de som var korsfästa tillsammans med honom smädade honom. Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde det och ropade: hör, han ropar på Elia. En av dem sprang då och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt ett spö och gav honom att dricka och sa: låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Men Jesus ropade med hög röst och gav upp andan. Då brast förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ner. När officeren som stod mitt emot honom såg att han gav upp andan på ett sådant sätt, sa han: den mannen var verkligen Guds son. På avstånd stod även kvinnor och såg på. Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Josefs mor samt Salome. De hade följt Jesus och tjänat honom när han var i Galileen. Där var också många andra kvinnor som hade gått upp till Jerusalem tillsammans med honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber: Jesus, lär mig alltid tänka på ditt kors, din svåra död och din bittra pinas nöd. Hjälp att jag min själ kan vända till det kval, det djupa svår, där jag liv och hälsa får. Låt mig se hur all din plåga, all din nöd och ångest svett har min salighet berett. När på korsets träd är hårda, som ett lamm du offrad var och all världens synder bar. Hjälp mig Jesus detta lära, hjälp mig detta stadigt tro, så får jag i själen ro. Aldrig kan jag rätt dig ära eller leva som jag bör, om jag icke med dig dör. Amen. Mörker, död, förnedring. Det är allt vi ser. Men det är inte allt som är. Och må Guds ande ge oss nåd till att se ljus i mörkret, se liv i döden, se ära i förnedringen. För det finns där, och det finns där för oss. Först om ljus i mörkret. Det blev mörkt mitt på dagen när Jesus korsfästes i 3 timmar. Och det måste ha varit något övernaturligt, för en solförmörkelse varar inte så länge, och inte, framförallt inte när det är fullmåne. Och påsk firas ju som bekant när det är fullmåne. Det mörker som låg där över Golgata, det var ett annorlunda mörker. Det var ett mörker som kom direkt ifrån Gud. Ungefär som en av de 10 plågorna när Israels barn skulle räddas ut ur Egypten. Då kom detta kompakta, obehagliga mörker. Det kom på ljusa dagen, och det fanns inte någon naturlig förklaring till varför det kom just där och då. Och när det blir så, då kan en människa bli så liten. Och kanske också ställa sig frågan: var kommer detta ifrån? Från vem? Och varför kommer det? När Israels barn såg denna märkliga händelse, att det blev alldeles mörkt, så förstod de att det här var Guds dom som kom över Egypten. För Egypten, de hade hållit Israels barn i slaveri, i förtryck i 400 år. Mörket, det var ett Guds straff, en Guds dom över dem. Och när så nu Gud la ett mörker över Jerusalem många, många år senare, så kunde den som var lite vaksam fråga sig: var kommer det här ifrån? Vem är det som nu drabbas av Guds dom? De som då rörde sig i närheten utav stadsmuren och avrättningsplatsen som kallades huvudskalleplatsen kunde ropa ett skrik: min Gud, varför har du övergett mig? Fast han var ju förstås inte den första som hade ropat så. Orden kommer ju från psalm 22 som kung David har skrivit, som vi sjöng. Och många har tagit de orden i sin mun och ropat till Gud. Och det kanske du också har gjort. Orden räcker inte till, men de orden kan man ta. Och ändå, det mörker som kanske gav dig de orden på dina läppar är en av ett slag. Olyckor eller sjukdomar och döden, det är ett vittnesbörd om att denna skapelse är så djupt skadad och har förlorat sin tänkta harmoni. Eller när andra människor gör oss illa, så är det ett vittnesbörd om att människor är fallna. Och när vi måste medge att mörkret är självförvållat, ja, då är det ett vittnesbörd om att också vi själva är fallna. Och det är själens mörker som kan uppstå i en människa. Det är ett vittnesbörd om att det är ett förgängligt liv som vi lever, som bryts ner och till slut dör. Men det som skulle kunna vara ditt mörker, det är inte samma mörker som vilar över Golgata. Det är inte ditt mörker. Ditt mörker kan nämligen inte bero på att Gud skulle ha övergett dig. För det är det djupaste mörkret. Det som inte ens kan föreställa oss. Det bottenlösa mörkret som får allt annat mörker och framstår som ganska ljust. Men det mörkret har ingen sett. För det har Gud sparat. Det har han skonat oss ifrån. Och det kan vi veta bland annat av den anledningen att Gud låter sin sol gå upp över både onda och goda. Som Jesus säger i bergspredikan. Trots att denna värld har kastat så mycket mörker och ondska och våld och förtryck mot Gud själv, så har han inte slutat att låta oss få se morgonsolens nåd, inte ens denna morgon. Men låt detta vara som en inre bild för dig. Den solen försvann för Jesus på Golgata. Den här världen hade förtjänat att Gud hade släckt sin sol, att han hade dragit sig undan, att han hade vänt bort sitt ansikte och lämnat oss åt oss själva. Men det mörkret, att Gud släcker solen och lämnar oss åt oss själva, det sparade Gud åt sin egen älskade son, åt den ende som var helt oskyldig. Han reserverade det åt honom, vilket betyder att det har han aldrig tänkt för dig, att han skulle överge dig. Nu ska vi komma ihåg tre saker när vi tänker på att Jesus är övergiven där i Golgata mörker, i ditt ställe. För det första, till skillnad från oss så gav Jesus helt sitt hjärta åt Fadern. Han satsade allt på honom. Han satte all tro och förtröstan till honom. I all nöd så vände han sig till Fadern och väntade sig allt gott ifrån honom. Och dessutom så hade han den trons känslighet som förstår att det här är ju alltid det rätta, det goda i alla situationer. I de svåra situationerna såväl som i de goda. Och han fann också den djupa vilan i det här. Det är gott att förtrösta på Herren. våra hjärtan. Vi garderar oss med så mycket annat. Liksom för säkerhets skull. Vi tar först våra liv i egna händer. Och sen sjunger vi psalmen. Allting vilar i min faders händer. Men först när vi har tagit det i egna händer. Och där på Golgata så tycks det som att vi gjorde rätt. Vi valde rätt och han fel. I Matteus evangeliet så står det att folket hånade Jesus så här. Han litar på Gud. Nu får Gud rädda honom om han har honom kär. Underförstått. Vad hjälper det att fanatiskt lita på Gud? Vem är så enfaldig att inte gardera med något annat? Och Jesus ropade ut med ett närmast hjärtskärande rop ut i tomma luften. För där har han ingen annan. Och det är alldeles tyst. Och det är alldeles mörkt. Gud är inte där för honom. Och han är den ensammaste i universum. Det andra, till skillnad från oss, så övergav inte Jesus sin fader. Inte ens då. Och det är vad som ligger i Paulus ord, att han var lydig ända till döden på korset. Trots att det inte fanns något att hoppas på. Himlen är stängd. Det är alldeles tyst. Det är ett absolut mörker. Så satte Jesus ändå sitt hopp till Gud. Min Gud! Min Gud! Varför har du övergett mig? Och det sista som hörs från Jesu läppar i detta mörker och i denna tystnad från himlen, det är de orden som står i Lukas evangeliet. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande. Och det är en tronsbön. Att lämna liv och ande och allt i faderns händer, som om de fortfarande var där i det tomma mörkret. Jesus gjorde det som en förhoppning mot hoppet. När vi tänker på våra motsvarande händelser så tänker vi, till vilken nytta? Vad spelar det för roll? Himlen är ju stängd. Han hör inte. Men Jesus, i hans sista rop ut i mörkret, så använder han ett Guds ord till Gud. Det han citerar här från Psaltaren 31. Ett ord till dig Gud. Från dig. Och det gör all skillnad i världen. Det tredje om detta mörker, att vara övergiven av Gud, som Jesus går upp, som Jesus går igenom. När Jesus till och med den sista sucken liksom lyfter ett Guds ord till Gud, så gör det Jesus till det felfria offret. Gud, han ser allt. Och han såg allt från början till slut. Och han hörde. Även om himlen var stängd så hörde han. Och vad han såg och vad han lade märke till var att han såg att Jesus litade på honom också när Gud vände bort sitt ansikte från honom. När Gud var tvungen att vända bort sitt ansikte. För Jesus kom inför honom och inför Guds ansikte med hela världens synd i sin kropp. Ja, det är egentligen den yttersta domen för en människa, att Gud vänder bort sitt ansikte. Vi kan tala om den dubbla utgången och helvetets verklighet. Men inget är värre än att Guds ande vänds bort. Vem är människa utan Guds tillvända ansikte? Och Guds ansikte vänds bort ifrån älskade sonen. När Jesus nalkades Gud fader med världens syn på i sin kropp och Guds vrede, hans ofrånkomliga vrede ska få sin gång, så ser samtidigt Gud Guds rena och oskyldiga och felfria lamm. Han såg den trogne överste prästen komma inför honom med sitt eget blod in i det allra heligaste i himlen. Härom söndagen så hörde vi om Jesu kamp i Getsemane, om hur Jesus fick smaka en droppe av den vredesbägare som Gud hade ställt fram. En droppe. Och det står att Jesus ryggade tillbaka av ångest och fruktan. Och han till och med ropade: ta denna bägare ifrån mig. Men så här på Golgata så tar Jesus denna bägare och dricker den till sista droppen, för att det inte skulle finnas en droppe kvar att dricka. För dig, för mig. Och som ett omedelbart och så ett så tydligt tecken från Gud att han hedrade detta Jesu offer, att han såg med en smärtfylld glädje på det, att han var trogen in i det sista, att han var försonaren, att han faktiskt hade druckit vredesbägaren ända till sista droppen, till och med för en dödsdömd förbrytare på korset bredvid som hade fyllt upp den med så mycket. Att Gud såg på det och hedrade detta offer, det kommer som ett sånt mäktigt tecken från honom när förlåten i templet rasade ner. Förstår du vad det betyder? Med förlåten som rasar ner. Detta massiva draperi som hindrade människor från att gå in i det allra heligaste. Där Gud hade sagt: där har jag mitt lilla reservat här på jorden. Och dit kan ingen komma. Ja, draperiet kan sägas vara ett skydd för att ingen syndare skulle få för sig att gå in där. För ni kan ana vad som skulle hända. Men så rasade det helt samman. Så att vem som helst kunde kika in och till och med gå in. Och ännu mer, där inifrån är det som en osynlig men mäktig röst hörs från himlen som ropar: kom! Den helighetens eld som förtär, som bränner, som förintar och som finns i den helige, den kan i Jesu Kristi blod bara värma en syndare som fryser. Gud gav detta bottenlösa mörker till sin älskade son, att han blev övergiven för att du skulle slippa det. Detta mörker som inte har något ljus i sig. Och det betyder också att du kan ta Psaltarens ord i den 139:e psalmen och göra det till dina ord. Vända dem till Gud och säga att om som mörkret faller över mig och ljuset blir natt för mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Och det är till slut ljuset i mörkret. Det kan inte bli mörkare än på Kolgata. Inte för dig och inte för Gud. Därför kan och vill han föra dig vid handen genom mörkret, allt mörker som denna värld kan vara, till slut också dödens mörker, föra dig vid handen genom mörkret till ljuset. Och på Golgata kors visar Gud ditt ljus i allt mörker. För det andra, om liv i döden. När nu detta är verkligheten från Guds perspektiv, så blir den stora frågan: vad gör vi av den? Vad gör du av den? Vad betyder detta för dig? Vi hörde om att de flesta som gick förbi korset skakade på huvudet och hånade den korsfäste. Anslaget sa: judarnas kung. Men folket visste från Guds lag att den är ju förbannad som blir upphängd på trä. Det vill säga förbannad av Gud. Han kan aldrig vara Messias. Men det här är en ytlig bedömning. Och den är ytlig för att vi människor är ytliga. Den människa som tar Gud på allvar och faktiskt också sig själv på allvar förstår att hon står under Guds förbannelse och borde i sin nöd ropa till Gud om att någon annan skulle ta över den förbannelsen. Någon, vem som helst. För den människan hade kunnat se sitt liv i döden. Se sitt liv, sitt eviga liv i den förbannade. Men de såg inte. De ville inte. Ingen utom den officer som just hade verkställt avrättningen av honom. Det är så märkligt. I Markus evangeliet så finns det inte uttryckligen någon som bekänner att Jesus är Guds son. Inte förrän Jesus har avrättats på det mest grymma sätt, då kommer bekännelsen: han är Guds son. Och det är inte från de förväntade lärjungarna som hade fått veta klart och tydligt att han var Guds son. I sin förvirring och i sin svaghet hade de tappat bort det här och var långt borta från korset, långt borta från Guds son. Och istället så är det en råbarkad romersk krigare som bekänner det, med massor av avrättningar på sitt CV. Han var säkert van vid att tänka att kejsaren var Guds son, om någon var Guds son. Och han hade sett många människor dö. Det var liksom luttrad inför detta med död och att människor dog. Det var vardag för honom. En dag på jobbet. Men genom att se Jesus dö så såg han något annat. Efter att han såg det så kunde inte längre döden vara detsamma som han tänkt. Det här kan inte bara vara en obarmhärtig slutstation. Han skymtade liv bortom döden. Han såg på Jesus i den dödsdömde. Och vi vet ju att Jesus är livet för var och en som tror, just genom att han dör för oss. För döden måste inte vara det meningslösa slutet på ett liv. Om vi tänker på Jesu död, så var ju det början på livet. Väldigt bokstavligt talat för den här romerske officeren. För det som han där och då bekände, det kan han bygga ett liv på. Ett nytt liv, ett till och med ett evigt liv. Och döden måste inte vara det värsta som kan hända. Jesu död var det bästa som kunde hända, bokstavligt talat, för den här grymme krigaren. För det fick honom att ompröva döden. Döden är inte bara ett sätt att avliva brottslingar, att låta syndare få vad de förtjänar. Döden är inte slutet. Det såg han. Och det kan ju till en början vara en fruktansvärd tanke, en obehaglig tanke. Men med Jesus, Guds son, så är det den allra största trösten. Hur kunde den här brutale soldaten komma till en sån här tro? En så oväntad tro, så ofattbart. Och det enda svar jag kan ge är att han såg Jesus korsfästas, såg honom korsfäst, såg honom ge upp andan. Du som ser den korsfäste, och det har du fått se idag, du som ser honom och stilla begrundar Jesu möte med döden, lyssna på hans rop, hans böner till Gud, dig vill Guds ande visa. Jesus lider där denna yttersta död, den värsta, att bli och vara förkastad från Guds ansikte, trots att han satte sitt hopp till Gud. Det var förkastad i ditt ställe. Du är inte bortglömd, inte förkastad, inte övergiven, inte ens om du aldrig någonsin har tänkt en tanke på honom. För han är den förkastade. Mörkret vilar över honom tills han är död. Så vid Jesu kors och skriftens ord runt omkring Jesu kors och vid hans öppna sår i nattvarden, där driver Guds ande dig till omvändelse. Bort från det meningslösa och förgängliga liv som dittills hade varit den här officerens liv, och så fyllt med meningslösa synder och annat ont, till det eviga liv som bygger på den bekännelsen: Jesus är verkligen Guds son. Och med den tron så förändrar det allt. Till sist något om att kunna se ära i förnedringen. Det var några människor där som hånade Jesus och sa: stig ner från korset så ska vi tro på dig. Det finns ju också en önskan om att Jesus ska stiga ned från förnedringen och demonstrera sin makt, så att vi och kanske också andra ska komma till tro, växa i tro. Eller så att det blir lättare att tro, lite attraktivare. Men det kommer aldrig att bli tillräckligt för människor till att tro. För listan kan göras lång över saker som vi tänker: det här måste till, och det här måste till, och det här måste till. Men Gud ger inga sådana löften om att det kommer till, då ska det lösa sig. Jag kan tänka på andliga upplevelser. Om jag bara fick uppleva något, jag vill ha en andlig upplevelse, så ställ dig vid Golgatas mörker och upplev. Ja, vad då? Fråga dig vad som händer där. Eller vi tänker på vänner, kristna vänner. Men där vid korset, där står man ensam. Men man står på rätt ställe. Man måste inte ha en stor krets omkring sig när man ser och får nå till att se vad som händer där. Eller stora vittnesbörd om Guds bönhörelser. Hur skulle det passa med långfredagens stängda himmel som ett vittnesbörd? Ja, från det vittnesbördet talar mäktigare än alla vittnesbörd. börd på denna jorden. Och andlig gemenskap, om bara det blev bra. Ja, det finns faktiskt en som står där vid korset som du kan bygga en andlig gemenskap med. En robarkad bödel som just avrättat honom, men som fått nå till att se vem han är. Där har du dina närmaste vänner, de som ser. Guds ande, han leder en människa, han leder dig till att se din ära i Jesu kors, i hans förnedring, och bara där. Detta med vänner och stora bönörelser och gemenskap, det är en stor bonus. Men den som överlever vid korset överlever allt. Och Guds fostran är att skala av sådana här yttre beroenden så att vi blir kvar vid korset i både behagliga och obehagliga stunder. Och så också detta att Jesu kläder delades ut, vilket antyder att Jesus korsfästes naken, vilket är en obekväm tanke för oss. Men den skammen har en djupare betydelse för oss. Hans kläder är för någon annan. Du ska tänka om dina dopkläder, att det är du kläds med Jesus. Det säger Paulus. Alla ni som har blivit döpta har blivit iklädda honom. Han avstod inte från den här skammen därför att han var så angelägen om att göra något åt din och min skam. Och han kläder dig med renhetens himmelska kläder som ingen människa kan ta ifrån dig vad de än gör med dig. I hans förnedring finns din ära, din djupaste ära. Han kröner dig med en ära som är så mycket mer värd och som får all mänsklig ära att framstå som så futtig. Och hans ära, också när du drabbas av förödmjukelser och blir så där liten och ynklig, du är krönt med ära. Och han ger dig sitt namn. Sitt namn. Så att du inte krampaktigt måste slå vakt om ditt eget namn. Vad ska de nu tänka om Jakob Appell? Bort med tanken. Jag är hans. Och så korsfästes han bland rövare. Det här guilt by association, alltså samrörets skuldbeläggande, det har drivit många kristna till att inte beblanda sig med rövare. Men då ska vi komma ihåg att han beblandade sig med oss var och en medan vi var rövare. Om vi nu fått för oss att vi inte längre är det. Här vid korset så ser vi en förebild, hans blick för oss människor. Och när du beblandar dig med ofullkomliga människor och någon kanske undrar, vad gör du? Hur kan du? Så delar du ett lidande med Jesus, och du delar med Jesus en tro att kanske en av rövarna lägger märke till kungen och säger, Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus svar är detsamma som till dig. Amen, amen säger jag dig. Idag ska du vara med mig i paradiset. Låt oss be. När jag den törnekrona för mina tankar har, som synden att försona, du Herre Jesus bar, då brinner allt mitt hjärta av tacksamhet mot dig. Jag vet att dödens smärta du smakat har för mig. Och vad som för min ära och stolthet var blev skam. Men vad jag borde bära, det var du själv, Guds lamm. Nu allt du mig förlåter, jag fri från skulden går. Och livet vänder åter, med dig jag leva får. Amen.